Här är Kvart i fem ekot, rekordlångt fängelsestraff för ung trippelmördare. Fler brottslingar ska få fotboja istället för fängelse och Israel har inlett en större offensiv mot Västbanken. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Idag kom domarna efter tre mycket uppmärksammade mord i Stockholmsområdet inom loppet av ett dygn i höstas. En pojke som var 16 år när morden begicks döms till 12 års fängelse och det är det hittills längsta straff som dömts ut i Sverige till en så ung gärningsman. Domare i målet var chefsrådmannen Sofia Ljungstedt.
Vad jag känner till så finns det inte några liknande domar sedan tidigare där så unga personer har dömts till så långa fängelsestraff.
Den idag 17-årige gärningsmannen var intagen på ett HVB-hem och fick där i uppdrag att mörda personer mot betalning om 150 000 kronor per dödad person. Han lämnade HVB-hemmet på natten via ett fönster i sitt rum och mördade en småbarnspappa och skottskadade mamman och ett barn. Kvällen därefter åkte han till en annan villa och sköt där ihjäl två kvinnor i 20 respektive 60-årsåldern. I första fallet hade offren ingen känd koppling till gängkriminalitet utan det kan ha handlat om att de endast delade efternamn med en kriminell person. I fallet med de mördade kvinnorna hade de en relativt långväga koppling till en gängledare.
Ett mord hade varit tillräckligt för att döma till livstid.
Rätten anser att straffvärdet totalt är 48 års fängelse. Eftersom gärningsmannen var 16 år vid dåden så döms han till 25% av 48 år, alltså 12 års fängelse. Åklagare i målet är Helena Nordstrand.
Påföljden stämmer helt överens med det jag yrkade i tingsrätten.
Utöver skytten döms en idag 16-årig kille till 10 års fängelse för anstiftan till mord. Ytterligare två personer, en man och en ung kvinna, döms för att ha hjälpt till att boka taxi och fixa vapen. Samtliga åtalade nekar till brott. Ekot har sökt deras advokater. Två av dem uppger redan nu att domen kommer att överklagas. Morden var en del av den interna konflikten inom kriminella Foxtrot-nätverket. Polisen tror att det finns beställare av morden utomlands som alltså inte ställts inför rätta. Åklagare Helena Nordstrand igen.
Mycket talar ju för att det sitter anstiftare högre upp i hierarkin som verkar utomlands ifrån. Men vi har ju inte kunnat identifiera några anstiftare så att säga i det ledet.
Åklagaren Helena Nordstrand, reporter Simon Andrén. En ny utredning där alla riksdagspartier ingår föreslår att fler brottslingar ska kunna avtjäna sina straff med elektronisk fotboja istället för att sitta i fängelse. Syftet är att minska återfallen i brott, säger Sverigedemokraten Henrik Winge som har lett kommittén.
Och därför så föreslår vi också att man ska kunna möjliggöra det för de som avtjänar betydligt längre straff än idag, från dagens 6 månader till 18 månader. Men vi tycker också att man bör göra en avvägning då. Så att man inte inkluderar de som har begått allvarliga brott mot personer. Det vill säga till exempel våldsbrott och sexualbrott.
Vad är skälet till att man drar gränsen vid 18 månader?
Vi har erfarenhet från ungdomspåföljder upp till ett år. Men vi vet inte riktigt hur det fungerar över ett år. Så man behöver kanske genomföra det och titta på hur fungerar det för den gruppen som avtjänar med långa straff. Får det samma positiva effekt då? Fungerar det? Man ska medveten om också att det är en betydligt mer ingripande påföljd än vad många tror. Det är inte säkert att det går för en större grupp att faktiskt avtjäna med fotboja så länge. Utan det kan hända att man behöver avbryta och återgå till anstalt.
Förslaget skulle innebära att 500 personer fler än idag kan avtjäna sitt straff genom fotboja. Justitieminister Gunnar Strömmer ser positivt på att ta vidare förslagen som föreslås träda i kraft nästa sommar.
Jag tycker att det är ett intressant förslag. Vi ska nu gå på djupet i det och också har varit missinstanser att säga om det innan vi väljer väg framåt.
Utredningen föreslår även att de intagna som har ett missbruksproblem ska få behandling från kriminalvården. En satsning som minskar risken för att återfalla i brott enligt Sverigedemokraternas Henrik Winge.
Och då borde man, tycker vi, tillgängliggöra den här behandlingen för fler av de intagna. Och därför föreslår vi att kriminalvården ska få uppdrag att göra det. Och att man också ska samordna då vårdkedjan bättre så att en sån behandling kan fortgå även efter att man friges.
Under 2023 hade kriminalvården mellan 6 och 7 000 intagna. Av dem beräknas omkring en tredjedel vara i behov av behandling för ADHD, en behandling som bedöms minska risken för återfall.
Reporter Hiva Abdelsade. Brottsförebyggande rådet kritiserar kommunernas arbete när det gäller att förebygga brott hos ungdomar. Enligt Karin Svanberg vid Brå måste man gå in tidigare än vad som ofta sker idag.
Man kan säga att man skjuter problemet framför sig. Man väntar med att ta till de insatser som behövs, som kanske kostar pengar, tills det är för sent att ta till de insatserna. Då behöver man ju ta till ännu dyrare insatser.
Frågan om det brottsförebyggande arbetet har seglat upp efter den senaste tidens våldsdåd i Danmark. Sveriges Radios granskning visade att flera svenska ungdomar som är misstänkta för dåden i grannlandet har fått samhällsinsatser, men ändå misstänks de ha utfört eller planerat våldsdåd åt kriminella. Något den svenska socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall beskriver som ett misslyckande för det svenska brottsförebyggande arbetet. Ministern pekar på just Danmark som ett land som lyckats bättre med det brottsförebyggande arbetet. Karin Svanberg på Brå säger att en viktig skillnad är att Danmark haft ett långsiktigt och kontinuerligt arbete sedan 70-talet.
Och det har inte funnits konsekvent över tid i Sverige och inte överallt.
David Sausdal, kriminolog vid Lunds universitet, säger att en viktig faktor är att man i Danmark sedan länge har hävt sekretessen mellan olika myndigheter så att man kan utbyta information om ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. Och framförallt har Danmark haft en mer nationell än kommunal styrning av det brottsförebyggande arbetet, säger han.
Och när man har nationella utmaningar, som gängkriminaliteten väldigt tydligen är, så behöver man en mycket mer systematisk och nationell riktad insats om man jobbar med det på samma sätt.
Reporter Reven Cecho i samarbete med P4 Skaraborg. Migrationsverket har fått kritik för att man gett asylsökande från Belarus avslag och att man använt föråldrad information om landet när man avgjort asylärenden. Nu ska verket göra en genomgång av hur man behandlat asylsökande från just Belarus. Anna Lindblad är biträdande rättschef vid Migrationsverket.
Vi känner som sagt till den här informationen och kritiken som har riktat mot oss. Och vi kommer också göra nu under hösten en lite större ärendegenomgång av just asylsökande från Belarus och hur vi har bedömt dem.
Tidigare idag kunde Ekot rapportera om en man som enligt uppgifter från anhöriga ska ha gripits direkt vid ankomsten till Belarus efter att han utvisats från Sverige i förra veckan. Vad som därefter ska ha hänt med honom är oklart. Han är en av flera som de senaste åren sökt asyl i Sverige, rädda för politisk förföljelse, men som fått nej från Migrationsverket. Anna Lindblad på Migrationsverket håller inte med om att man har använt sig av gammal landinformation. Men i februari i år tog verket ändå fram en uppdaterad landinformation där det tydligt framgår hur repressionen ökat i Belarus sedan presidentvalet där 2020.
Det stämmer att vi fick indikationer under hösten 2023 att vi behövde stärka användandet av den uppdaterade landinformationen.
I jämförelse med flera andra EU-länder skiljer Sverige ut sig när det kommer till att neka asyl för flyktingar från Belarus. Och det är också ett av skälen till att Migrationsverket nu ska göra en genomgång av ärenden, säger Anna Lindblad.
Det är ju typiskt en sån indikation som gör att vi vill under hösten titta närmare på vår bedömning i belarusiska ärenden.
Fallet med mannen som ska ha gripits i Belarus efter utvisning från Sverige har Anna Lindblad ingen egen kännedom om. Men hon säger att i fall där det senare visar sig att någon till exempel har utsatts för tortyr vid återvändandet så gör Migrationsverket en uppföljning av fallet.
Då får ju vi anledning att titta på ärendet igen och se om vi har utifrån vad vi kände till vid beslutstillfället fattat ett korrekt beslut.
Anna Lindblad vid Migrationsverket, reporter Johanna Melén. Israel har inlett en större militär operation mot flera städer på norra Västbanken. Minst 9 människor har dödats och nu växer oron i området för att Israel planerar att tvångsförflytta palestinierna där.
Israel har sedan tidigt i morse genomfört flera räder i de norra delarna av den ockuperade Västbanken. Räderna koncentrerar sig till städerna Jenin, Tol Karem och Topaz. Enligt både israeliska och palestinska uppgifter har 9 personer dödats sedan den militära operationen inleddes. Enligt israeliska medier väntas den pågå i flera dagar. Både flyg- och marktrupper deltar i operationen som beskrivs som den mest omfattande sedan 2002. Då Israel under andra intifadan genomförde en över en månads insats mot palestinska militära grupper. Den israeliska militären kallar räderna för en antiterroroperation. Det gör också Israels utrikesminister Israel Katz som uppmanade till att använda samma krigsmetoder på Västbanken som Israel använder i Gaza. Vi måste hantera detta hot på samma vis som vi hanterar terrorstrukturen i Gaza, inklusive tillfällig evakuering av palestinska invånare och vilka åtgärder som än krävs, skrev Katz i sociala medier. Samar Hadros, Jerusalem.
I Vietnam har polisen gripit 16 personer som misstänks för att ha köpt och sålt spädbarn. Ligan ska ha köpt spädbarn från kvinnor som haft svårt att försörja sig och ta hand om dem och sedan sålt barnen vidare som adoptivbarn. I Danmark har de 2 pojkar som begravdes i ett jord- och sandskred i söndags avlidit. Pojkarna som var 9 och 12 år gamla grävde ett hål i sanden i en populär nationalpark på norra Jylland när skredet inträffade. Det tog 40 minuter att gräva fram dem innan de kunde föras till sjukhus. Och så har vi precis fått in en nyhet som gäller Jämställdhetsmyndigheten, Lova Olsson.
Framtiden för den omdebatterade jämställdhetsmyndigheten har diskuterats i budgetförhandlingarna mellan regeringen och Sverigedemokraterna enligt vad Ekot erfar. Men myndigheten uppges bli kvar. I gengäld har Liberalerna, som anser att myndigheten är viktig, fått göra eftergifter på andra jämställdhetsområden.
Tidöpartierna vill ju minska antalet myndigheter. Ambitionen är att öka effektiviteten i statsförvaltningen. I somras sa civilminister Erik Slottner till tidningen Alltinget att det kommer ett första besked i höstbudgeten. Det handlar om vilka sammanslagningar som regeringen och Sverigedemokraterna vill gå vidare med i en första omgång. 5 tänkbara fusioner har presenterats, till exempel att statskontoret ska inordnas i Ekonomistyrningsverket.
Utöver detta uppges också den ifrågasatta jämställdhetsmyndighetens vara eller inte vara har diskuterats i förhandlingarna om nästa års budget. Men enligt uppgift till Ekot blir myndigheten kvar. Det var i januari 2018 som Sverige fick en särskild jämställdhetsmyndighet. Politiken på det här området var för splittrad, motiverade den dåvarande jämställdhetsministern, socialdemokraten Åsa Regner.
Men frågan har orsakat politisk debatt. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna var emot införandet. Symbolpolitik var ett argument. Partierna ville halvera anslaget och sen lägga ner hela myndigheten. Liberalerna å sin sida ansåg att jämställdhetsmyndigheten var viktig för att forma en långsiktig jämställdhetspolitik. En hållning som partiet fortfarande står fast vid.
I den budget som finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den 19 september så kommer det att framgå att myndigheten blir kvar även 2025. I gengäld uppges Liberalerna har fått acceptera neddragningar på andra jämställdhetsområden. Vad det handlar om har Ekot inte kännedom om.
Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. En vårdcentral i Skåne anklagas av regionen för att ha haft 240 felaktigt listade patienter som helt enkelt inte visste att de var listade på vårdcentralen. Avtalet med den här vårdcentralen har hävts med omedelbar verkan och Region Skåne uppger att man kommer polisanmäla det hela. De berörda patienterna har nu listats på sina ordinarie vårdcentraler istället. Vädret, kvällen blir solig på många håll. Imorgon sen får Götaland växlande molnighet, under eftermiddagen skurar med lokalt kraftig åska, 22-28 grader. Svealand också växlande molnighet och på eftermiddagen i väster skurar med lokalt kraftig åska, 18-25 grader. Södra Norrland sol med lite lätta moln och en annan skur, 18-25 grader. Norra Norrland också sol med lätta moln och 17-22 grader. Producent idag